Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Apropå form... Sorry.
I should...
Tänkte du säga något mer om det här, Ronny?
Nej, jag vet inte. Jag försökte bara fylla ut tystnaden. Nervös som jag är.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Då så, hej och välkomna till Indiepodden avsnitt 21. Idag ska vi förutom att bara gå igenom ett snabbt nyhetssvep om vad som har hänt i Indycar-världen de senaste två veckorna ungefär. Vi ska också gå igenom de sista åren av 1960-talet. Början av 60-talet snackar vi om The British Invasion. Och nu ska vi prata om när The British Invasion började ebba ut och amerikanerna tog över sin egen sport igen. Så hej och välkomna!
Men vi kan väl börja med att snacka lite nyheter som kopplar Formel 1 och IndyCar ihop inför 2021 och 2022.
Just det, där har vi haft en otroligt jobbig kanalkrock, höll jag på att säga. Kalenderkrock under många år, eller hur?
Om vi tänker Indianapolis och Monaco har ju traditionsenligt alltid gått på samma datum. Men inte 2021, Monaco 23 maj, Indianapolis 30 maj. Och fantastiskt. Vad kan det innebära, tror ni?
Jag vet inte, men någon måste ju ha tänkt efter. Och det är ju en jättebra tanke. Ja, men det här är ju...
Någon som jättegärna kör både Formel 1 och Indy 500.
Vem skulle det kunna vara? Ja, nu vet jag inte om det är Fernando Alonso som har varit i bakgrunden och dragit i de här trådarna. Men det är ju väldigt bra i alla fall att inte ha två av... hela motorsportsuniversums två viktigaste event på samma dag har ju inte varit särskilt bra, tror jag, för någon inblandad egentligen.
Ja, bakgrunden är ju att det var ju en fantastisk silly season-vecka i Formel 1 förra veckan med Vettel bort från Ferrari och sen Sainz och Ricciardo. Och så finns det plats i Renault som kanske Alonso då vill ta. Men han vill ju också vinna Indy 500. Men om man skulle köra Formel 1 då nästa år igen, då kommer man ju per automatik då vara tvungen att starta sist i Indy 500, eftersom han kommer ju missa kvalet till Indy 500 om man ska köra Formel 1 i Monaco. Mm. För det finns ju en regel som säger att ja, Indy 500-kvalet är ju veckan innan loppet. Det skulle ju inte funka för Alonso att kvala till Indy 500 då. Man kan ju låta någon annan kvala sin bil. Men då måste man, efter regelverket, då är man tvungen att starta sist. Och det gör ju saker lite svårare för Alonso ifall det nu blir så här. Men kanske gör historien bara än mer intressant. Vad tror ni?
Absolut.
Är det någon gång som man kan starta sist också med bra förutsättningar? Det är ju på Indy 500, för det är långt och men det går ju definitivt där att du har ju betydligt större möjligheter.
Hur sannolikt tror ni att det här blir aktuellt överhuvudtaget? Hur sannolikt skulle ni bedöma det att Alonso tar en sits hos Renault nästa år?
Alltså knyta ihop säcken där för karriären, i Formel 1-karriären åtminstone i Renault. Där hans resa började för i början av karriären. Eller hans storhetstid började. Så tror jag att det är väl både... Tänk om han kunde bli den som tar Renault tillbaka till toppen igen. Det hade väl varit väldigt lockande för en sån som Alonso. Sen, om man skulle vinna Indy 500 i år redan, säger vi. Då har han ju fortfarande kanske den här moroten att upprepa det nästa år. Tänk att vinna både Monacos Grand Prix och Indy 500 samma år. Det hade ju spett på hans legendarstatus jättemycket. Så att jag tror att vi har ganska goda möjligheter och att det kan bli sant. Jag vet inte, vad tycker du, Jakob?
Eftersom farbror Flavio har kommenterat i media om att Alonso är redo, så det är väl 50-50 han kommer till Formel 1. Att han skulle köra Indy 500 också då, ja, det är väl 25% chans. Han ska ju köra nu i augusti, så jag tror det hänger på hur det går nu i augusti. Det är väldigt osannolikt att han skulle vinna, i och för sig. Ja, 25% chans att det blir precis det här scenariet, men det är lite kul att fundera på.
Jag tror 33,5% chans.
Okej.
Ja, nej, men det är bra. Jag fick faktiskt den frågan igår. Igår var jag med i en annan podd. Jag var med i våran...
Vad säger du?
Jag är ledsen. Jag har varit ute och varit bedragit Indie-podden. Men det har bara varit en tillfällig, kort affär. Ingenting att göra en stor grej av. Det var inga känslor inblandade.
Det är helt okej om du har känslor inblandade, för det var ju vår syskonpodd Bilpodden, eller hur?
Ja, precis. Syskonpodden Bilpodden med Jocke Dyredam på Automotorsport. Och ja, vi ägnade en timme åt att bara prata Formel 1. Med väldigt mycket med anledning av den här flyttkarusellen som har dragit igång. Och där frågade Jocke mig hur sannolikt jag trodde att det var att Alonso skulle komma tillbaka till Formel 1 och det här scenariot som vi pratar om överhuvudtaget blir aktuellt. Och jag tänker mig också att det är någonstans kring 40-50% att det blir av. Sen så är det väl kanske mindre sannolikt att han lyckas få ihop en satsning på både en seriös satsning på Formel 1 och kör Indianapolis nästa år. Det är väl mycket mindre sannolikt, men man kan ju alltid hoppas. Det vore ju kul. Och jag tillhör ju den kanske minskande skara som faktiskt gillar Alonso väldigt mycket och skulle bli glad om han kom tillbaka till F1. Så att, ja, jag hoppas lite på det scenariot.
Tänk om han kan bli den första som plockar trippen under samma år.
Just det. Tänk om det skulle bli en grej. Apropå Formel 1, Ferrari, de funderar ju lite på att ställa upp i IndyCar också. Mm. Vad tror ni om det då? Om vi tänker procents chans.
Att det faktiskt blir en Ferrari-satsning i någon form i IndyCar. Ja, det är svårt att säga alltså. Men det är för första gången. För den här typen av rykten har ju uppkommit mellanåt under väldigt lång tid. Men nu har ju faktiskt Ferrari kommenterat det här officiellt och sagt att ja, de tittar på det. Det finns ett utrymme i budget. Efter att man har accepterat budgettaket i Formel 1 så finns det pengar över att satsa på annan racing. Och då tittar man bland annat på IndyCar och sportvagnsracing. Och i den, ska man bara titta på den jämförelsen, så tror jag nog att det är bättre return on investment i IndyCar om man är så intresserad och beroende av den amerikanska marknaden som Ferrari är. Den amerikanska marknaden, det är ju deras absolut viktigaste marknad och har väl varit det hur länge som helst. Så att Formel 1 är ju såklart deras själ och hjärta, men om man bara ska se så här krasst, vart ska Ferrari marknadsföra sitt märke för att för all framtid dominera den förvisso ganska lilla men enormt exklusiva nisch som de har på bilmarknaden, så är ju USA den marknaden de bör finnas på. Och men som IndyCar ser ut nu med enhetschassi och två motorleverantörer, så kanske det kan vara så här rätt spännande att börja fundera kring hur en Ferrari-satsning egentligen skulle kunna se ut. Jag har verkligen ingen aning om de ska gå in som, eller om de tittar på att gå in som motorleverantör eller chassileverantör eller komplett fabriksteam eller förse varenda kotte med motor eller vad det nu kan vara som planeras. Jag har ingen aning, men jag tror nog att det inte är helt osannolikt.
Jag tror att som motorleverantör så är det till och med sannolikt att de skulle försöka konkurrera ut Dallara. Mm. Tror jag inte en chans på. Dallara har ju byggt en fabrik i Indianapolis och är ju väldigt centralt för Indycar idag. Kanske att Dallara och Ferrari bygger nästa generations chassi tillsammans. Det skulle kunna vara en sak. Men ja, motorleverantör, det skulle nog Indycar välkomna med öppna armar. För det har de alltid velat haft en tredje motorleverantör sen Lotus försvann år 2012 någonstans där. Så. Mm. Ronny, vad tror du?
Nej, men det har ju varit, tidigare har du ju, som Gergay var inne på, så har ju när Ferrari har gjort den här typen av utspel så har det ju ofta varit liksom ett hot för att få igenom någonting man vill i Formel 1. Nu är det ju så att nu är detta klubbat och alla är... Det är överenskommet att hur läget kommer vara framöver här nu. Så att av den anledningen så tror jag också att det är mer troligt än någonsin. Och jag är väl beredd att hålla med. Det kanske är lite tråkigt. Men att som motorleverantör tror jag det är det som gäller. Och det är frågan är om Roger Penske har... är det någon som ska lyckas dra detta i hamn så är det väl han då. Men då kanske det inte bara är Ferrari utan att det är en eller två motortillverkare till. Så att det landar på en 3-4 tillverkare.
Mm.
Det kan hända. Så frågan är, det är jag lite intresserad av, att om Ferrari skulle överväga en sån här grej, vilka i samma nisch eller i samma typ av klass som Ferrari är, skulle kunna vara också aktuella?
McLaren.
McLaren har inga pengar, tror jag.
Men McLaren gör inga egna motorer?
De bygger egna motorer till sina gatbilar. Ja. Och det är inga dåliga motorer heller.
Absolut inte. Men jag tror att de är rätt skakade ekonomiskt, McLaren.
Mm.
Ja, det finns en del sådana signaler om att de inte är helt hälsosamma ekonomiskt. Nej, okay.
Men i vilket fall som helst så var ju Roger Penske, hans stall var länge sponsrad av Marlboro, Philip Morris, Ferrari, väldigt länge sponsrad av Marlboro, Philip Morris och nu med den här Mission Winnow. De har ju täta kontakter när man väl tänker efter, och Penske är någon som verkligen får ihop bra deals, så... Tänk om man börjar augusti månad med att presentera att Ferrari börjar tillverka motorer från och med 2022 eller något sånt. Det vore ju fantastiskt.
Tänk vilket styrkebesked det vore för Indycar alltså. Ja. Vilken skalp.
Men det är ju så mycket som har förändrats inom Ferrari nu. Sett till, de har ju aldrig satsat på en sån ung förare som Leclerc innan till exempel. Och när de dessutom tar in Carlos Sainz också, så har de ju verkligen gått ifrån den här gamla modellen. Så att det kanske är en ny era i Ferraris ledarskap som vi ser här. Och då kan ju mycket väl Indycar... Jag tycker vi säger att det är 97,5% sannolikhet att Ferrari kommer vara med i Indycar om 2022.
Ja, det låter bra.
Kan vi enas om det?
Ja, men jag kommer inte sätta pengar på det, men visst.
20 spänn.
Okej, en pigelin.
Koenigsegg tycker jag ska börja bygga motorer till Indycar också. Apropå folk i samma nisch.
Ja, men ja.
Vi sätter en pinne där och så får vi se vad som händer framöver här. Men intressant, onekligen.
Swedish innovation. Vi ska snacka lite kalender också, va?
För ja, det har vi aldrig gjort tidigare.
Ja.
Nej. Det är det enda vi har kunnat prata om.
Lite saker. Toronto kommer inte bli av som planerat runt, vad var det, den 4 juli va? Eller var det 12 juli? I alla fall, det är borttaget i och med att stan Toronto, jag vet inte vilket delstat i Kanada det ligger i, men där får inga större event arrangeras före 31 juli.
Kommer vi sakna Toronto då?
Jag kommer det. Jag tycker det är en jättefin stadsbana. Den har blivit trängre och trängre för varje år, känns det som. Men det är en rolig bana med omkörningstillfällen och blir ofta lite ovissa, små kaotiska lopp. Men det är en av de bättre och också en av de äldre stadsbanorna som Indycar har.
Mm. Ja, det var den 12 juli, Jakob. Mm. Men jag tyckte också det har alltid varit underhållande att titta på i Toronto. Det känns som att den har en funktion att fylla på i kalendern. Nu blir det ju rent... planeringsmässigt blir det ju en liten lucka nu då. Det kommer ju vara race i stort sett varje helg hela sommaren, så som planeringen ser ut just nu. Men nu blir det en liten extra mellanrum mellan road course-loppet på Indianapolis Motor Speedway den 4 juli. Och ska vi se, vart var det sen den?
Doubleheaden på Iowa.
Ja, just det. Som är två veckor efter det då. Så det blir lite en helg att återhämta sig på för teamen. Men vi får se om det dyker upp Toronto lite senare i sommar då, helt enkelt.
Men roligare nyhet är ju att St. Pete kommer tillbaka som säsongsfinal 25 oktober.
Det är fantastiskt roligt tycker jag.
Ja. Mm, verkligen. Undrar vad det blir för väder i Florida så sent på hösten.
Ja, det känns som att det är efter hurricane season eller thunder shower regnperioden där.
Ja, det borde vara efter det värsta i alla fall.
Mm. Ja, precis. Varmt kommer det vara så det förslår i alla fall.
Mm. Det kanske är läge att åka över då. För jag har en del släktingar i Florida. Min farbror bor i Naples. Jaha. Och kusin och faster uppe i Jacksonville, vilket är i och för sig norr om Daytona.
Hur många soffor har de?
Jag får återkomma om det. Han är i och för sig hemma i Småland nu, eftersom han är klok. Men det vore kul. Mm. St. Pete har ju, det var ju många svenskar som åkte dit för på månader sedan. Och alla kom tillbaka säkert, hoppas jag. Men nu är det ju 17 dagar kvar till säsongspremiären 6 juni.
Just det.
Min hjärna är kvar i februari ungefär. Det är så det känns, trots att det är 15 grader varmt ute och så.
Ja.
Snart kommer vårkänslorna. När det är racing som vankas.
Yes, 17 dagar. Då är det ju verkligen dags för nedräkning.
Mm. På riktigt, absolut. Mm. Men ska vi gå vidare med lite historieberättande nu då?
Mm.
För några avsnitt sedan så hade vi varit framme vid 60-talet och det som kallas för The British Invasion inom IndyCar. Och vi var framme vid 1967 nu, men vi kanske skulle ta en lite snabb genomgång av det vi pratade om senast.
Varför kallades det för The British Invasion? Jo, det var för att ett antal Formel 1-stall upptäckte hur lukrativt och konkurrenskraftigt Indianapolis var. De upptäckte att Indianapolis-bilarna kanske var ståtliga dinosaurier, men fortfarande dinosaurier. Och med lite brittisk ingenjörskonst så vände britterna upp och ner på amerikansk racings finaste event. Jack Brabham körde i sin Formel 1 Cooper 1961, det gick godkänt. Lotus kom sedan in 1963, Jim Clark kom tvåa det året. 1965 vann Jim Clark. 1966 dominerade Clark tillsammans med Jackie Stewart, men det var Graham Hill som vann det loppet då i en Lola. Så nu framme vid 1967. Det här är ett väldigt kontroversiellt år i Indy-historien. Amerikanerna hade nu kommit ifatt britterna eftersom de höll på med Indy på heltid och lyckats finslipa sina bilar också. AJ Foyt vann sitt tredje Indy 500 det året, men det mest kontroversiella var ju inte att Foyt fortsatte där han var menad att fortsätta, utan det var ju de här turbinbilarna som hade utvecklats.
When the parade lap was over on May 30th, it was a good start. Especially for Parnelli Jones in his four-wheel drive turbo car, which was the center of controversy during the entire month. Swinging outside on the first turn, he moved from sixth to second place. On the second turn, he slipped inside Andretti to take the lead and stayed out in front unchallenged for the first 18 laps. Parnelli Jones explained why the car lived up to his expectations.
Designed the car being a four-wheel drive fits the turbine engine quite well because of the fantastic torque coming off the corners. It really gives you tremendous acceleration.
2 weeks earlier, in time trials, Parnelli Jones was still searching for answers. When number 40 pulled out for its qualification run, the concern of the turbine car team was not the race, but making sure they got in the race. The car that some say isn't a car is the latest and perhaps most revolutionary innovation ever to come to Indianapolis. Powered by a 250-pound Pratt & Whitney turboprop engine, it develops over 500 horsepower. The dream of car owner Andy Granatelli was 3 years in development.
So, Parnelli Jones i den här turbinbilen. Det enda problemet Parnelli hade loppet igenom var vid varvning på grund av turbinmotorns ganska dåliga gasrespons jämfört med de konventionella bilarna. Han snurrade en gång, Men varje gång han förlorade ledningen tog han snabbt tillbaka den och totalt ledde han 171 av de 200 varven. Och Pernelli såg ut att gå mot en historisk seger. Liksom, tänk er att en bil med en helikoptermotor håller på att vinna världens största race. Med fem varv kvar hade Pernelli en ledning på nästan ett varv före Voigt och stallet förberedde sig på att springa ner till Victory Lane. Men med fyra varv kvar skar sig växellådan. Motorn slocknade. Pernelli stannade precis i början av depåinfarten. Och istället för att springa till Victory Lane fick mekanikerna springa till bilen för att knuffa in den i depån. Voigt svet förbi, tog sin tredje seger och ja...
Men de var väl så överlägsna det året så att de blev väl, turbinbilen blev väl sexa totalt till slut ändå, va?
Ja, precis. Det är
ju fantastiskt.
Stora marginaler hade de när det gäller liksom farten på banan. Och det här var ju, vad kallar man det? Sandbagging. Utan dess lika i racinghistorien. Så till 1968 då var det ju ganska stort sett tvunget för alla att för regelmakarna att sinka turbinbilarna lite. Men då var det ändå en del som såg potentialen de här turbinbilarna, inklusive Colin Chapman och Lotus.
Vad gjordes förresten för att sinka dem?
Man tvingade dem att göra dem lite mindre. Så jag har ett par program från 60-talet i min ägo. Om man tittar på programmet från 1963, då är liksom regelverket, det är ungefär tre rader långt. Det står bara hur stora motorerna får vara. Ingenting om turbindrift eller någonting sånt. 1969, efter turbineran ska vi då säga, då har vi kommit upp i 12 rader regelverk. Bland annat hur stora en gasturbin får vara. Och då hade de blivit så små att de inte var konkurrenskraftiga längre. Men 1968 var det väl någonstans där mitt emellan. Okej, konkurrenskraftiga. Och så hade man ju racingens mest kreativa ingenjör med Colin Chapman. Chapman designade då den här kilformade bilen som ser ut som en dörrstopp ungefär. Och den här kilformade designen kommer vi ju se ganska mycket under 70-talet. Var ju stilbildande inom all racing. Lotus 72an som vi känner igen Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi och Ronnie Peterson köra. Den var ju baserad aerodynamiskt på den här nu, Lotus 56an. Och Lotus 56an med gasturbinen skulle också hamna i Reine Wiesels händer i Formel 1 några år senare. Men den här bilen skulle bli ganska otursförföljd, Lotus 56. Jim Clark skulle köra den, men Clark omkom ju i april 1968. Hans ersättare Mike Spence omkom när han testade 56an på Indianapolis. Så då blev det då Graham Hill, Joe Leonard och Art Pollard som skulle köra Lotus-bilarna. Och Joe Leonard tar pole position. Graham Hill kvalar in som tvåa. Och på tredje plats ligger Bobby Unser i en Eagle. Joe Leonard ser ut att köra bilen mot seger. Men faller på målsnöret det här året med. Och tänk om en sån här gasturbin hade faktiskt vunnit de här två åren. Hur skulle det utvecklat motorsporthistorien och bilindustrin i stort? Skulle en gasturbin bli en konventionell gatbil till slut?
Det fanns väl en del experiment på den tiden, va? Med gatbilar med gasturbiner.
Ja, men inga segrar inom motorsport. Men i och med att de här bilarna var så snabba, men inte jättepopulära, de var förmodligen väldigt dyra också. De föll på målsnöret två år i rad och sen så kom nya regler in så gjorde de inte ett konkurrenskraftiga året efter.
För de var väl inte lika dominerande sen 1968 heller, för då hade ju turbomotorn kommit in i bilden också.
Precis, det är det vi skulle komma in på. För Bobby Unser då, som kvalade in som trea, han hade ju sin egen innovation bakom sig. Han hade ju en turbomotor. Så Unser's seger på Indy 500 1968 blev den första större segern för en turbomotor någonstans i världen. Så det var i och med den segern som man, alltså racingindustrin, bilindustrin i stort, fick upp ögonen för turboaggregatet. Och det faktiskt blev en grej inom bilindustrin.
Snacka om milstolpe.
Mm. Men det som du var inne på där, det du säger, att vad hade hänt med den framtida motorstandarden inom bilracing om det hade varit om turbinmotorn hade en turbindriven bil vunnit i två radar. Men egentligen så tycker jag det här avtrycket som gjordes då när så här, Colin Chapman tog till sig den här designen, som du säger, den kunde bygga en aerodynamiskt på ett helt annat sätt med mindre drag och så, och att det sen resulterade i en av de mest ikoniska Formel 1-bilarna eller racerbilarna i historien. Det tycker jag nästan är ett större legacy än, och den filosofin är större än själva turbinmotors tillkomst egentligen.
Jo, när du säger det så där, så jag får lov att hålla med dig. Det är en, även om Lotus 56an aldrig var framgångsrik i sig, så är det en väldigt stor milstolpe i racinghistorien.
Men du, Jakob, någonting som också utmärkte den här perioden var att man hade ju extremt spännande racingkalendrar, eller hur?
Absolut. Jag skulle vilja säga att det här var bästa racingkalendrarna som någonsin funnits.
Det pikade där alltså.
Ja, slutet av 60-talet. Om vi tar 1968 som exempel. Första loppet gick den 17 mars. Sista loppet gick 1 december. 13 lopp på asfalterade ovalbanor. 9 lopp på road courses som Riverside i Kalifornien, Mossport Park i Kanada. Och sen, fortfarande körde man på dirt tracks. Så 5 större dirt track lopp på en mile stora dirt-ovaler. Och sen hade man även Pikes Peak backtävling ingick i mästerskapet. Och Bobby Unser vann den tävlingen 1968.
Det är ju rätt maffig tanke alltså.
Ja.
Den här typen av bilar på väg upp för Pikes Peak.
Ja.
Det är en syn för gudar.
Det måste varit en av historiens mest många sidiga mästerskap då egentligen. Det var ju helt, det kan man köra på så mycket fler underlag, det är is då.
Ja, ja, men IndyCar säger ju fortfarande än idag att det är ett väldigt mångsidigt mästerskap, men ingenting om vad det var för 50 år sedan. Och jag tycker det är kul att 1968 vann Bobby Unser Indy 500 och Pikes Peak. 1969 gjorde Mario Andretti samma sak. Och de bilarna man körde då på Pikes Peak var de här dirt track bilarna fortfarande frontmotoriserade. Men Mario Andretti försökte faktiskt också köra Pikes Peak med sin riktiga IndyCar, som han hade kört Indy 500 på månaderna innan. Det gick inte jättefort, men det är väldigt spektakulära bilder på en, ja, tänker en modern IndyCar på en rallysträcka, för Pikes Peak var ju helt på grus på den tiden. Och sen har vi ju jättehäftiga road course and Riverside, Milwaukee Mile körde man fortfarande på den här Langhorn, var en stor cirkel på en åker en mile lång, nu asfalterad men fortfarande väldigt speciell bana, så det var fantastiskt mästerskap, bara racingkalendern sett på den tiden.
We're about to hear the words that start off. There they are. Yes, the voice was one you may have recognized, that of Tony Holman, owner of the Indianapolis Motor Speedway. But this is September, not May, and the track is of dirt, not of pavement. And the distance around it is 1 mile, not 2.5. We are in Indianapolis, however, live, coming to you live and in color on Wide World of Sports today for the Hoosier 100. The drivers, however, are basically the same field that you saw at Indianapolis. Last year's Indianapolis 500 winner Mario Andretti is here, and the famous AJ Foyt, who has won this particular race an unbelievable 6 times.
Vilka tongivande förare hade vi på i den här perioden? Vi har varit inne på Mario Andretti till exempel. Bobby Unser sa det.
Brorsan Al. Ska vi inte glömma?
Nej. Vilka fler har vi?
Parnell Jones har vi kommit till några gånger. Han vann ju det här berömda Indy 500 1963 där han läckte olja på banan som Jim Clark fick lov att sladda på. Och Robin Miller brukar kalla... Robin Miller har ju en amerikansk racings Mount Rushmore. Och där brukar han ha AJ Foyt, Mario Andretti, Dan Gurney och Pernelli Jones som de fyra största, och alla de fyra körde ju på 60-talet. Pernelli körde inte jättelänge i IndyCar, 6-7 år. Men han var först med att slå 150 miles per hour gränsen på Indianapolis, det vill säga under en minut. Han vann en lopp i NASCAR, han vann här Baja 1000, det stora rallyt nere i Mexiko. Han vann Trans Am i en Ford Mustang, alltså touring cars. Körde en del sportvagn, sprint cars, midgets. Och han var i en handfull varv då från att vinna ett andra Indy 500 1967 i den här turbinbilen. Och det var hans sista IndyCar-lopp faktiskt. Sen har vi Lloyd Ruby, som brukar kallas den mest otursföljde föraren i IndyCar-historien. Hotade om segern ett antal gånger. Och 1969... året då Andretti vann ju, som vi pratade om i avsnittet med Fredrik och Petersens. Men Andretti ärvde ledningen efter att Lloyd Ruby hade kört iväg från ett depåstopp lite väl för snabbt och släppt faktiskt bort bränsletanken och tvingades bryta då. Ruby vann 7 andra lopp, men aldrig ett Indy 500. Han hade en karriär som höll på ungefär 20 år också. Joe Leonard, USAs John Surtees, om ni förstår vad jag menar.
Nej.
Enda som har vunnit mästerskap motorcykel och på fyra hjul. John Surtees vann ju motorcykel-VM några gånger, sen Formel 1. Och Joe Leonard vann amerikanska motsvarigheten på motorcykel. Och sen så blev han IndyCar-mästare 1971 och 1972. Och sen ska vi också nämna Dan Gurney som körde IndyCar ganska sporadiskt under 60-talet. Men ändå väldigt viktig i och med han övertygade Colin Chapman att bygga Lotusbilar för Indianapolis. Gurney startade ett eget framgångsrikt stall. Han vann ju både lopp i Formel 1 och IndyCar med sina egenbyggda bilar. Han vann själv 7 av de 28 IndyCar-lopp han startade. Så den Gurney också en rättmätig plats i Robin Millers Mount Rushmore då.
Men om vi skulle definiera 60-talet sammanfattningsvis här nu, det är ju mötet mellan då europeisk ingenjörskonst och den amerikanska råa racingkulturen, kallad den traditionell eller så. Men hur skulle du, Jakob, för att knyta ihop säcken, sammanfatta utkomsten där nu när vi närmar oss, när vi kom in i 70-talet?
Amerikanerna var ju väldigt duktiga elever. För de anammade ju mycket från alltså europeisk racingkultur. Särskilt ingenjörskonsten. Och de anammade också road courses. Och det blev en del nu i IndyCar. Det hade ju aldrig varit tidigare. Men jag tycker du sammanfattar det själv ganska bra.
Ja, men du sätter så... Du brukar ha orden med dig, Jakob. För det är också, du kan allting om detta. Men det är...
Ja, det är ju en sånt nöje att lyssna på det, Jakob, när du berättar. Jag ska bara ösa ur den här stora hinken med kunskap.
Ja, det var alltså, blev en helt ny era av IndyCar, tack vare europeerna. Mm. Om man liksom jämför de som var framgångsrika 1960, alla förutom Foyt var borta ur leken 1970. Alla konstruktörer, stort sett alla andra förare, fanns väl någon enstaka som både körde en Roadster 1960 och snabbare och sen körde en aktermotoriserad bil 1970 och var snabbare. Det var en helt ny våg av amerikanska konstruktörer och förare som tog över mot slutet av 60-talet. Och 1970 var IndyCar-hypen bland europeerna definitivt över för den här gången då. På 70-talet skulle bara 6 stycken icke-nordamerikaner ställa upp på Indianapolis till exempel. Men en viktig nykomling gjorde entré 1970 och det här stallet har vi fortfarande med oss. Ni förstår förstås vad jag menar.
Ja, är det orange?
Väldigt.
McLaren.
McLaren. Exakt. De var lite sena på bollen då, när man tänker British Invasion. McLaren var ju från Nya Zeeland, men han var ju baserad i Storbritannien sedan 15 år tillbaka. Men han har ju varit väldigt bekant med den amerikanska motorsportscenen i och med satsningen på Can-Am sportvagnserien i slutet av 60-talet. Och det dominerade ju McLaren tillsammans med Denny Hulme totalt under några år. Så till 1970 tyckte då McLaren att det var dags att bygga IndyCar-bilar. Så jag vet inte exakt hur många bilar som byggdes då 1970, men de anmälde i alla fall 5 stycken. Till McLaren själv, till Chris Amon och Denny Hulme, också nyzeeländare. Och sen till Peter Revson, som senare skulle vinna Formel 1-lopp i McLaren-bilar. Och en amerikansk doldis, Carl Williams.
Fantastisk laguppställning ändå.
Ja, om man säger Amon och Hulme. Hulme var ju faktiskt Formel 1-världsmästare. Och Revson var ju väldigt stor talang i sig. Mm. Dock så 1970 års Indy 500 var... Det gick inte bra för McLaren. Hulme var med om en otäck incident på träningen. Någon hade glömt att skruva på bränslelocket. Så han blev dränkt av bränsle och så tog det eld och fick han hoppa ur bilen och skada handen. Så han missade inte bara Indy 500 utan några Formel 1-lopp också. Peter Revson bröt. Amon kvalade inte in och McLaren, jag vet inte om han ens gjorde ett riktigt försök. Så därför är jag lite tveksam till om de verkligen byggde 5 bilar eller om det bara var de här 3 som faktiskt försökte kvala. Och sen, bara någon dag senare, så omkom ju Bruce McLaren på ett test på Goodwood i England när han testade den nya Can-Am-bilen. 2 dagar var det efter IndyCar-debuten. McLaren-stallet överlevde ju och skulle inte bara bli en maktfaktor i Formel 1 under 70-talet, men en minst lika stor maktfaktor i IndyCar.
Mm. Men då sparar vi det till nästa historielektion, 70-talet. Men om vi kallar... Om man kallar det liksom 60-talet så är The British Invasion, och så det här avsnittet som vi har nu, det kan vi säga väl turbineran, kanske är synd att säga, men turbinepisoden eller turbinincidenten.
Turbinbilarnas dag.
Vad sa du?
Turbinbilarnas dag.
Ja, precis. Men hur skulle man kunna, ska man sätta en label på 70-talet? Vad hade du gjort, vad hade du valt då?
Extrema farter.
Mm.
Indy
podden. Hörrni, vi har en superviktig programpunkt kvar. Vi har en vinnare.
Ja, det har vi. Vi har även denna vecka ett samarbete med Tico Racing Shop. Eller det bara fortsätter, det bara rullar på helt enkelt. Och för 2 veckor sedan så annonserade vi ju en tävling där man kunde vinna en modell av Felix Rosenqvist IndyCar-bil från 2019 och en signatur. Och vi har ju en vinnare där.
Vi har det.
Trumvirvel.
Jonas Magnusson i Partille!
Woohoo!
Gött med göteborgare också.
Ja, det är ju vad dina hemtraktare.
Jajamän.
Inte du partisk.
Nej, inte alls. Inte alls. Ja, men det var kul. Så stort grattis Jonas till det här. Så du kan se fram emot en Felix-modell och autograf som är på väg från Tico Racing Shop, så du får det i brevlådan inom några dagar.
Mm. Vad var rätt svar då?
Nej, det skiter vi. Nej, rätt svar var alltså 12 olika modeller eller artiklar i shoppen där.
Fick jättemånga svar på det. Ja. Alla flesta svarade rätt, vilket också är kul. Jag blev lite överväldigad över hur många det var som faktiskt mejlade in. Så det är kul roligt att folk engagerar sig.
Otroligt roligt. Mm. Och Tico fick ju lite blodad tand här nu då. Så att vi har faktiskt fått en likadan modell till.
Så hörni, tävlingen fortsätter. Så för alla utom Jonas Magnusson. Han får inte vara med igen.
Jonas Magnusson, du får lugna ner dig. Han får inte få det här, utan
du får vara nöjd med en bil.
Ja.
Men alla ni andra, det är bara fortsätta vara med.
Ja, precis. Och då ska vi ha en ny fråga.
Mm.
Och Ska vi klämma in lite Stefan Johansson här kanske? För jag var lite inne på det förra gången också, att Tico har en hel del fräcka modeller och bilar från Stefan Johanssons karriär.
Ja, han har så här obskyra saker, inte bara Stefan Johansson utan även andra svenska förare, så grejer man inte väntar sig ska finnas i modellbilsformat, typ Stefans gamla katastrofala Ligier från slutet av 80-talet och sådana där saker.
Jag blir så mer och mer fascinerad av den. Alltså det är nästan så att jag vill köpa just den Ligier bara för sakens skull.
Ja, exakt, exakt. Man vill ha den för att den var så dålig. Men ja,
vi är lite anti så då, vi är lite tvärtom tänket där. Men någonting, en om Ligier DS31 var en riktig shitbox, så bröt typ 9 av antingen han fick den säsongen han körde den med Stefan, han tog sig i mål 2 eller 3 gånger bara, och så resten av bara retired och...
Ja, precis. Jag tror inte ens han kvalade in till flera race. Och, ja, nej, det var en dålig bil.
Men en annan bil som var riktig vinnare, det var ju den bilen när han vann Le Mans med 1997. Det kanske ni som kan Le Mans, Jakob och Gerge, kommer ihåg vad det var för modell på den?
Det var en Porsche, va?
Amen.
Ja, med en Asterix, för det var ju inte byggd av Porsche, det var en Porsche-motor. Och en TWR, Tom Walkerson Racing, just Porsche.
Just det.
Sorry.
Och vem rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt.
Ja,
sorry.
Och självklart har ju Tico en sån modell i sitt sortiment också. Och vår fråga den här gången då blir en tvådelad fråga. Det är ett, vilken skala är den modellen i? Och fråga nummer 2. Med vilka 2 förare delade Stefan Johansson den här bilen när han vann Le Mans 1997? Och så de 2 frågorna tar ni reda på. Tips är att ni kan nog hitta det på hemsidan. Och då mejlar ni svaret till podcast@indiepodden.se. Så har ni väl 2 veckor på er där, säger vi också, eller? Så om 2 veckor så utser vi...
Kan vi inte sätta 6 juni så vi kommer ihåg det lätt? Samma dag
ja,
som det
kan vi göra. Vi kan ha det här som en slags ett så här firande av att säsongen äntligen kickar igång. Ska vi ha 6 juli? Juni.
Okej. Okay. Då har ni fram till 6 juni på er att svara, så det är lite drygt 2 veckor. Men det blir ju bra, då blir det ju fira lite extra när det blir lagom till IndyCar-premiären då.
Fest!
Tack till Tico Racing Shop och Tico Persson för samarbetet. Jättekul tycker jag.
Ja.
Då så hörni, det var väl allt vi hade att komma med idag. Hoppas att ni har uppskattat detta avsnitt av Indypodden och hoppas att ni lyssnar på oss igen nästa vecka då vi är tillbaka och fortsätter prata om en massa IndyCar. Och nästa vecka, då tror jag faktiskt att det är dags att börja lite mer aktivt snacka upp den här säsongen återigen. Och med tanke på att hela våren nu har blivit så konstig som den har blivit, så tror jag att det finns anledning att gå tillbaka och titta lite närmare på det vi pratade om i januari, februari, när vi ursprungligen höll på att snacka upp den här säsongen. Vilka ska man hålla ett extra öga på? Vilka har bra chans att glänsa i år? Och ja, vad har vi att förvänta oss den 6 juni när tävlingssäsongen äntligen kommer igång? Det ser jag jättemycket fram emot. Jag hoppas att mina kumpaner Jakob och Ronny också gör det. Våga inte säga emot.
Verkligen inte. Och vi slänger in också ett tack till Automotorsport. Och som jag säger, om ni vill höra Gerge ännu mer den här veckan, vilket det jag vill lyssna på också, så att glöm inte Automotorsports bilpodden där Gerge pratar Formel 1 den här veckan.
Tack så mycket allihopa.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej. Did I want to know where my easy rider gone? I don't want to know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.